Då går vi över till ärende 2. Svar på interpellation om satsningar på landsbygden. Och det är varsågod.
Jeanette Tillander, Miljöpartiet, har medgett ställa en interpellation om satsningar på landsbygden. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Per Palmgren, Moderaterna. Mm.
Och han börjar här, varsågod. Och det är utdelat skriftligt svar. Varsågod.
Då ska jag så långt rösten nu börja läsa upp först frågan och sen svaret. Och det tar en stund. Hässleholms kommun är till övervägande delen en landsbygdskommun. I Hässleholm bor endast 18 686 personer, det vill säga cirka 37% av kommunens invånare. Den övervägande majoriteten, alltså 63%, bor i orter som Tyringe, Vinsle, Bjärnum, Vittsjö, Söstala, Hästveda med flera. Trots detta görs få kommunala satsningar på landsbygden. Efter engagemanget kring pågatåg och krösatåg i Nordostskåne som gjorts tillsammans med Trafikverket och övriga berörda kommuner tycks det styrande ha slagit sig till ro. Det kommunala bostadsbolaget Hässlehem används inte på ett strategiskt sätt för att tillgodose det önskemål som finns runt om i de olika orterna på till exempel tillgängliga och prisvärda äldrebostäder i markplan. Istället tvingas äldre invånare som trots att de vill bo kvar på sin hemort in till Hässleholms tätort då krafterna börjar svika och man inte längre kan bo kvar i sitt hus eller i sin vanliga lägenhet. Detta gör i sin tur att omsättningen på bostadsmarknaden blir låg och att inflyttning av till exempel barnfamiljer försvåras. Kollektivtrafiken som är viktig, inte minst för att skolelever ska ha ett reellt val kring sin skolgång, fungerar inte tillfredsställande. Några extra satsningar av den typ som rör kollektivtrafiken mellan Hässleholms tätort och Hovdala eller Ljungdala industriområde har inte gjorts. Både investeringar och drift går på sparlåga utanför Hässleholms tätort, samtidigt som medborgardialogen tycks obefintlig. Ett exempel är den nya tågstationen i Hästveda som bara blev en halv station. Ett annat exempel är den traditionella badbryggan med hopptorn i Bjärlången i Bjärnum som hotas ersättas av karaktärslösa flytbryggor. Trots att det på sikt blir dyrare än att renovera den traditionella anläggningen. Underhållet på Tyrshov har eftersatts vilket bland annat innebär extra kostnader och stora bekymmer för den lokala simklubben. Då badet tvingas stänga under den tid då underhåll ska ske. Listan på exempel kan göras lång men den allmänna trenden där landsbygden försummas tog det vara tydlig nog. Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande vilken strategi har kommunledningen i Hässleholm när det gäller satsningar på och utveckling av landsbygden? Och då blir svaret min och alliansens strategi är att investeringar ska göras i hela kommunen för att hela kommunen ska bli attraktiv att bo och verka i. Du tar i interpellationen upp kollektivtrafik, bostäder, kommunala anläggningar och medborgardialog. Kollektivtrafik i form av regionbussar och tågtrafik drivs inte av kommunen utan av andra aktörer. Kommunen har drivit ett mycket intensivt och framgångsrikt arbete för att orter i Hässleholms kommun ska få tågstopp. Sedan den 14 maj har vi nu pågått tågstation i Söstala. Den 15 december kommer Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Ballingslöv också ha stationer. Möjligheterna för våra kommuninvånare att åka kollektivt kommer alltså att öka högst väsentligt. Det är därför ett märkligt påstående från interpellanten att investeringar och drift utanför Hässleholms tätort går på sparlåga. Kommunala anläggningar finns och kommunal service är väl utbyggd i alla större tätorter. Låt mig ta några exempel. Fotbollsplaner finns i stan på 5 ställen med 15 planer. Ja, tack. I övriga orter finns det fotbollsplaner på så många som 21 olika platser med sammanlagt 53 planer. Idrottshallar och gymnastiksalar har Hässleholms stad 19 stycken och fördelat på övriga orter finns det ytterligare 22. Fritidsgårdar finns i alla de stora tätorterna, simhallar på flera orter, filialbibliotek, stora tätorter. Investeringarna har ofta gjorts i först i tätorterna utanför stan. Bland annat har Västerskolan och gymnasieskolorna stått sist i turordningen. Vad gäller simhallar har satsningarna skett i övriga orter, medan Hässleholm fortfarande väntar på en lösning. Du nämner Tyskhov, och då vill jag säga att den inte stängs på grund av eftersatt underhåll, utan för att justera en teknisk lösning. Oavsett när underhållet gjorts hade en stängning varit nödvändig. Flytbryggor i Bjärlången blir inte dyrare än att renovera, utan tvärtom enligt den tekniska expertis som jag litar på. Flytbryggor är för övrigt standard i kommunens badsjöar och fungerar så vitt jag vet alldeles utmärkt. Vad gäller medborgardialog är det Hästveda, Söstala och Vittsjö som genom sina servicekontor fått de allra bästa förutsättningar för en medborgardialog. Faktiskt bättre förutsättningar än Hässleholms stad som inte har service med sånt kontor. Vad gäller dina synpunkter angående Hässlehem kan följande sägas. Det är väl känt att många äldre vill flytta från sina egna hem till mer bekymmersfritt boende i hyreslägenheter när krafterna börjar tryta. Att bygga bostäder är inte billigt. Hyrorna i nyproducerade lägenheter är höga, särskilt om man jämför med vad det kostar att bo kvar i sin villa när lånen är betalda. Att sälja sin villa för att flytta till en lägenhet är ofta ett ekonomiskt ofördelaktigt alternativ som kan medföra månadskostnader som är flera tusen kronor högre. Att huspriserna på landsbygden generellt är väsentligt lägre än i Hässleholms stad hjälper naturligtvis inte upp ekvationen. Denna situation leder till att efterfrågan på nyproducerade lägenheter med marknadshyror på landsbygden är mycket låg. Och därmed kan Hässlehem inte heller bygga sådana lägenheter. Och det är oklart på vilket sätt interpellanten anser att kommunen ska lösa detta problem som för övrigt är likartat över hela landet. Kommunen kan inte subventionera hyrorna och kort sagt, Hässlehem kan inte bygga lägenheter som inte kan hyras ut. Du frågar vilken strategi kommunledningen Hässleholm har när det gäller satsningar på och utveckling av landsbygden. Och det jag nyss sagt visar att kommunledningen under lång tid systematiskt och långsiktigt satsat på landsbygd och övriga tätorter utanför Hässleholms stad. Faktiskt satsar kommunen ofta i första hand på orter på landsbygden före huvudorten. Och min och kommunledningens avsikt är att fortsätta hittillsvarande framgångsrika inriktning att satsa på och utveckla landsbygd och samtliga tätorter i Hässleholms kommun. Tack.
Då går det till interpellanten, Jeanette Tillander, Miljöpartiet. Varsågod. 2 minuter.
Tack ordförande, fullmäktige kollegor. Ja, jag får tacka så mycket för att Per Palmgren läste upp den här långa harangen både från mig själv och från honom själv. Så slapp jag göra det. Jag kan ju säga att jag kanske ska vara tacksam för att svaret kom idag överhuvudtaget eftersom man först inte ville svara på detta förrän efter sommaren. Och med tanke på svaret så kanske det är lite förståeligt att man ville ha lite tid på sig. För jag efterfrågar ju här en strategi för landsbygdssatsningar. Och strategi tror jag de flesta är rätt så medvetna om. Det rör ju framtidsfrågor. Och i det här svaret som då Per Palmgren läste upp så kan jag inte se att det finns någonting nämnt om framtiden. Utan det man räknar upp det är gammal skåpmat helt enkelt. Jag frågade ju bland annat vad man hade tänkt göra efter den här satsningen som man har gjort på Pågatåg och Krösatåg i Nordostskåne. Och till svar får jag då en uppräkning av det som redan har varit. Sen kan man ju också tycka att det är lite konstigt, för visst, det är ju inte så att tågtrafiken nu kommer att tillkomma och att det på så sätt ökar tillgängligheten, utan det är ju tågtrafik som ersätter de bussar som redan finns och de kollektivmöjligheter som finns. Och jag tror ju inte att till exempel folk som bor i Algustorp eller Sandåkra och andra sådana här ställen håller med om att det ökar liksom möjligheterna att åka kollektivt. Sen kan man också tycka att det är lite märkligt då att man inleder med att säga att kollektivtrafik det är ingenting som drivs av kommunen. Och sen försöker man ta åt sig äran av alltihop. Så därför så kan man ju undra, Per, hur är det nu egentligen? Har kommunen något inflytande över kollektivtrafiken eller har vi inte det? Vi kan ju börja där.
Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna, sen är Robin Gustafsson, Kristdemokraterna. Alla inlägg i den här debatten är 2 minuter, eller högst 2 minuter.
Tack, ordförande. Jag ska nyttja mina 12 minuter på ett bra sätt. Den väsentliga fråga som Jeanette Thelander lyfter fram här när hon och Miljöpartiet i sin interpellation lyfter fram landsbygden och vad satsningar framgent ska göras. Då smittar det ingen struntsak för oss i SD. Kanske en struntsak för andra här. Det är ungefär de här förhållandena i vår kommun. Att en dryg tredjedel bor i metropolen Hässleholm. En tredjedel bor i de större byarna Bjärnum, Tyringe, Vittsjö, Söster och Vinslöv. Och en knapp tredjedel bor i de mindre byarna såsom Brönnestad, Röke, Emma, Ljunga, Möla, Vanche, vad är att förglömma. Flera småbyar och ren landsbygd. Vi har lett fokus på Hässleholm när vi har våra satsningar. Och det får vi som naturligt till viss del. Gör man en utbildningssatsning bortsett från grundskolorna så blir det vanligtvis till någon av de gymnasium eller andra utbildningsplatser vi tillhandahåller in i Hässleholm. Gällande infrastruktur så har de största orterna nu förmånen att få pågatåg nordost, men tyvärr på bekostnad mindre orter som blir utan, som Jeanette nämnde här, eller får kraftigt försämrade förbindelser. Vi har Ingnaberga, Mala, Emmaljunga, Vanskeva, Västra Torup, Sandåkra, Storby med flera. Från Sverigedemokraterna har jag så gärna stor tillförsikt när det gäller landsbygdens överlevnad ändå. För vi tror att grundfundamentet är att man har goda kommunikationer, och om vi alla här inne lägger manken till så kan vi nog få en lösning för de flesta av de här orterna. Till exempel kan vi fundera på utbyggda stadsbussar. Vi kanske får köpa till lite trafik. Det kan bli så illa, men det är värt att satsa de pengarna på levande landsbygd, tycker vi. Vi får hoppas att vi får slippa se allt för många vindkraftverk på landsbygden. Nu när alliansen förhalat vindkraftsetableringar så intresset minskat på grund av lönsamheten har minskat för vindkraftsektorn. Annars är detta något som lägger en död hand över landsbygden för såväl boende som turismnäringen. En förutsättning för att flytta ut till landsbygden är bra tillgång till skolor och barnomsorg, och saknas detta så kommer landsbygden successivt att avfolkas, sakta men säkert. Och här kan jag lova att vi Sverigedemokraterna ska kämpa för att bevara byskolorna och se till att vi har en god barnomsorg och skolskyddstillgång för de boende på landsbygden. Vi har haft våra studiebesök i kommunstyrelsen. Vi har varit på flera ställen i byar och landsbygd där kommunen. Och det är vår uppfattning att när vi är klara med den här första rundan, alltså när alla kommundelar besökta, så ska vi ta fram ett program för landsbygden i vår kommun. Och det tror jag att ni övriga partier också har varit inne på. Den uppfattningen har jag i alla fall. Slutligen så måste jag faktiskt ställa en fråga till just Miljöpartiet. För de flesta på landsbygden är bilen en förutsättning. Sverigedemokraterna är det partiet som verkar för en sänkt bensinskatt. Men Miljöpartiet vill kraftigt höja denna. Hur får ni den ekvationen gå ihop när ni värnar landsbygden?
Går det till Robin Gustafsson, Kristdemokraterna, sen Lars-Jan Wien, Centerpartiet.
Ordförande, fullmäktigeledamöter, jag tycker att det är intressant att man tar upp den här frågan. Och jag skulle hellre vilja visa på allt vad vi gör för landsbygden istället för att visa på att man inte gör någonting och att trenden är tydlig att man försummar den. I detta sammanhang så kan jag säga att jag företräder också LIDER-projektet, alltså landsbygdsutvecklingen. Och här kan jag säga då att Hässleholms kommun lägger mellan 6 och 7 miljoner kronor i en medfinansiering som växlas upp med 30% av ideella krafter och med 50% av EU-medel för att arbeta med ett underifrån perspektiv i Hässleholms och Perstorps kommuner för att stärka landsbygden och utveckla den. Och då skulle jag kunna räkna upp ett antal projekt som vi har arbetat med. Ett 30-tal projekt har vi som vi arbetar med, som också kommer ifrån medborgardialog där vi marknadsför oss och vill ha in olika underlag för de här projekten. Och jag kan bara nämna några. Vattenmiljö i Vittsjö, 1,1 miljon. Vi har byggnader i Västra Torup, 150 000, och vandringsled runt Lursjön, 252 000, och Norra Skånes talangutveckling, 300 000. Vi har hästcentra, 150 000, och vi har barnens bästa bord som vi arbetar med, 130 000. Attraktion Vittsjöbygden förstödjer och genomförande 1,1 miljoner som vi har lagt där. Och alla de här pengarna är ju då uppväxlade. Vi har styrketräningslokal i Hästveda, 300 000. Skateboard i Vinslöv, 300 000. Restaurerar Vinslövsön, 128 000. Alltså, jag kan stå här och räkna upp väldigt många projekt som vi arbetar med. Och här ligger Hässleholms kommun bakom med medfinansiering. Och vi sitter också ett antal från den offentliga sektorn, vill säga från kommunen, med Eliders styrelse och kan påverka de projekt som arbetas fram underifrån ifrån medborgarna. Och då så tycker jag att Jeanette, vi ska inte förminska det arbete vi gör när vi står här och talar ut det här för allmänheten. Utan jag hade tyckt det var roligare att vi hade talat om allt det vi gör istället för allt det vi inte gör. I alla fall en balans emellan vad vi gör och vad vi skulle kunna göra ytterligare. Jag vill att vi ska göra ytterligare för landsbygden och värna de som bor på landsbygden. Främst att vi gör möjligheter för barn och ungdomar att växa upp på landsorten och också etablera sig i företag, verksamheter, turism och så vidare. Välkommen Jeanette in i vårt arbete i Lidor. Du har varit inbjuden där att medverka fast du avstod. Och sen har jag en liten USB-minne som du kan få. Och där kan du läsa vad vi har gjort på landsbygden i Hässleholm. Tack.
Ja, tack för det. Lars-Göran Wiberg, Centerpartiet. Sen är det Eva-Marie Lidén, Kristdemokraterna.
Ordförande, fullmäktige. Välkommen Jeanette att bejaka landsbygdsfrågorna. Det är säkert många som kommer att göra det ikväll. Jag tror det blir en sån kväll då alla sjunger landsbygdens lov. Det brukar bli det när man skriver sådana interpellationer. Jag blir dock lite orolig när jag läser din text. Av två skäl. Det ena är att man kan uppfatta detta som att ett motsatsförhållande mellan stad och land. Jag och Centerpartiet är helt övertygade att vi behöver båda delar. Att man behöver leva i symbios med varandra. Staden behöver landet, landet behöver staden. Det är ingen tvekan om det. Jag återkommer till det. Dessutom så är det inte en riktigt schysst bild du skriver här. Per Palmgren har redan, kanske lite statistiskt som du tyckte var, visat att det ser inte riktigt ut som du beskriver det. Robin har beskrivit de satsningarna som görs. Några exempel, de upptagna här innan då, är att högstadieskolorna så satsar vi faktiskt tätorterna först innan vi gjorde det in i centrum. Tågstationerna tar du upp och får det på gränsen till att låta till någonting negativt. Hästveda är inte klart. Per och jag jobbar om inte vardag så i alla fall flera gånger i veckan med den frågan att det ska verkligen hända någonting där och jaga Trafikverket på denna frågan. Jag kan konstatera att resandetalet i Söstdal har ökat markant över alla prognoser. Samtidigt är det också viktigt att vi då fortsätter satsning på vår centralstation inne i stan. Vi behöver bägge delar. Staden behöver landet, landet behöver staden. Sen är det rätt så intressant en sak du inte skriver om här. IT och bredband. Det har varit under lång tid stora satsningar på detta. Att man då byggde ut fiber- och radiostationer ut till de här telefonstationerna som gjorde det möjligt att få bredband genom ADSL-systemet ute på landsbygden. Det var helt omöjligt om kommunen inte hade gjort den här satsningen. Och det är bara att konstatera att utan tillgång till bredband så går det inte att ha företag komma åt den servicen. Och jag brukar säga att det går knappt att göra skolarbetet i skolan längre för läxorna kräver att man är ute på Facebook. En fortsatt satsning på stad och land. Sen kan jag inte låta bli här att fundera lite grann på, med risk för att det blir en lång debatt där, om Miljöpartiets politik när det gäller strandskydd, dieselskatt, bensinskatt. Hur gör det lättare att driva företag och bo på landsbygden?
Tack för det. Tack. Och då går det till Eva-Marie Lidén, Kristdemokraterna. Sen är Jeanette Tillander, Miljöpartiet, interpellanten. Varsågod, Eva-Marie.
Tack för ordet, ordförande. Ja, Jeanette, jag blev lite fundersam också när du var fram och pratade innan. Att tågen skulle fördärva för busstrafiken. Och att det kollektiva åkandet uppfattade jag det som att det hade jag skulle minska. Jag kan uppfatta att det är fel, men jag vill i alla fall tala om min erfarenhet. För att pågatågen har, vad jag ser, det ökat det kollektiva åkandet. Det är betydligt fler som åker tåg än buss när det gäller från Söstala, i alla fall där jag bor. Det var betydligt färre som åkte bussen. Det går mycket snabbare med tåget och du kan ta dig längre. Man har en större räckvidd var man kan söka sig och arbeta och sådana saker. Så det är många fördelar med det. Och tidigare när bussen stannade i Sandåkra och Norra Mellby så var det en bonus för de som bodde där. Där har inte aldrig kommit någon buss och tagit upp folk ute i Hårröd eller Häglinge eller Brönnestad eller Maglö. De har alltid fått ta sig någon annanstans för att sen kunna åka kollektivt. Så det är några få som får göra det nu i jämförelse. Så pågatågen är mycket betydelsefulla och det ökar det kollektiva resandet. Det är som jag ser det. Tack.
Tack för det. Då går ordet till Jeanette Tillander och sen går ordet till Lena Wallentheim, socialdemokrater. Jeanette Tillander representerar Miljöpartiet.
Ja, tack så mycket. Nu är det mycket att hålla reda på här. Det är många som har varit upp och talat. Och jag ska se om jag kan ta det någorlunda i ordning. Ska vi se. Det var väl Patrik Jönsson, det var väl du som var uppe efter mig direkt, va? Och undrade bland annat om Miljöpartiet och bensinpriset, var det inte så? Mm. Alltså, så vitt jag vet så har inte Miljöpartiet haft något inflytande över bensinpriset sedan 2006. Och vi vet ju alla vilken väg det har tagit, eller hur? Det Miljöpartiet hade för avsikt tidigare, det var att visst höja bensinpriset, men med hjälp av de pengarna jag riktade satsningar just på landsbygden för att man skulle kunna bo och verka där även utan fossilbränsleberoende. Så det var så det var tänkt. Och sen Robin, jag tackar så mycket för USB-minnet och LIDO-projekten är jag ju trots allt ganska välbekant med, även om jag inte sitter med i styrelsen eller så. Och det är naturligtvis ett bra arbete som man bedriver där och det är ett betydelsefullt arbete. Och det är klart att kommunen satsar 6-7 miljoner medfinansiering och det kanske man ska säga då också att det måste man ju göra för att få tillgång till de här EU-pengarna. Och det är jättebra att man gör det naturligtvis. Man skulle kunna göra det ännu mer. Och man kan ju heller inte frånhända sig ansvaret och bli beroende av EU-pengar enbart. Utan man måste ju göra andra satsningar också. Och sen Eva-Marie och även Lars-Göran angående tågstoppen. Nej, jag har inte sagt att kollektivtrafikresandet kommer att minska. Nej, så det var helt rätt. Det jag säger är att det blir mer otillgängligt för en del människor, precis som du var inne på också. Och det måste man ju vara uppmärksam på såklart och se vad man kan göra åt det. Till exempel så skulle man ju kunna tänka sig att för att slippa det här fossilbränsleberoendet och så vidare så skulle man ju kunna underlätta för folk att cykla. Till exempel mellan Emmaljunga och Vittsjö som får station i december. Ja, vi tar resten sen tror jag. Tack.
Då går ordet till Lena Wallentheim, socialdemokraterna. Några repliker får du inte här, utan vi tar... Du är uppskriven här, det är inte så många som... Lena Wallentheim, socialdemokraterna, sen Rolf Tronäs, moderaterna.
Ordförande, fullmäktige ledamöter. Ja, Jeanette, jag får väl tacka för det sista du sa. Vi behöver all hjälp vi kan få för att få denna cykelväg till stånd mellan Emmaljunga och Vittsjö. Jag tycker det är ju en sak naturligtvis att sitta här och räkna upp allt vi har. Och vi har mycket som är fantastiskt bra. Men samtidigt så läser jag den här interpellationen som att vad vill vi för framtiden också? Vi pratar ju mycket om hur vi ska göra Hässleholm attraktivt och hur vi vill locka hit så att säga, folk att bo i vår kommun. Och det är klart att då vill vi väl också att folk ska kunna bo naturligtvis i hela vår kommun. Kollektivtrafiken tillhör Region Skåne, det är helt klart. Men det är ju faktiskt så också att kommunen kanske måste hjälpa till att ta sitt ansvar här. Därför att när man skrev på den här överenskommelsen eller avsiktsförklaringen om Pågatågen, så var det ju också så att man skrev bort ett antal bussar. Så det är ju alldeles rätt, det ökar kollektivtrafiken i tätorterna och det är där vi har mest människor om man tittar utåt så att säga. Va? Men det är ju också så att ett stort antal personer blir av med bussen helt eller delvis. Och här måste man ju ändå, tycker jag, ta sitt ansvar från kommunen att tillsammans med Region Skåne och kollektivtrafiken titta på vilka lösningar kan vi så att säga skapa här. Behöver ju inte gå regionbussar kanske på vägarna, men man kanske ska göra någon typ av anslutningstrafik. För vill vi att hela kommunen ska leva så måste man ju också satsa på landsbygden. Och man måste också, som Lars-Göran pratade om på slutet, den övriga infrastrukturen och IT-satsningar, så är det klart att vi har tagit ett stort steg. Men vi har fortfarande stora steg att ta. Och vi har stora steg att ta när det gäller våra egna verksamheter också, som faktiskt inte har den bästa uppkopplingen eller de bästa datorerna, eller om man ens har datorer. Så vi har mycket att göra i de här frågorna. Sen till sist, Per, så lika ledsen som jag blev på det sist när du pratade om servicekontoret, så blir jag glad att du lyfte upp det som en bra plats att ha medborgardialog. För det är precis vad det är. Möjlighet för medborgarna att komma in, att ventilera vad man ser på sin bygd, vad man vill få gjort eller vad man tycker är bra eller dåligt. Så att det är bra att du lyfter upp det positiva så vi inte bara hör om negativa saker hela tiden. Men framförallt tycker jag att det här handlar om ett samtal för framtiden. Vilka strategier har vi? Tack för ordet.
Tack för det. Går det till Rolf Tornés, Moderaterna. Sen är det Peter Groth, Miljöpartiet. Varsågod, Rolf.
Ordförande fullmäktige. Jag tror det var Lars-Göran, så det blir alltid många som vill prata när det gäller landsbygd och hembygd. Och jag kunde inte heller avhålla mig, men jag ska ändå hålla mig i princip till kollektivtrafiken och det resonemang som har varit här. Det är nämligen så att alla går på att prata gott om kollektivtrafiken, och det är klart. Men ingen nämner ett ljud om vad det skulle kosta. Redan idag är det ju så att alla vi som någon gång åker tåg, det är inte så ofta jag gör det, men det är de som gör det ofta, får alltså via skattsedeln, andras skattsedlar, halva biljetten betald, minst. Och hur skulle det då se ut om vi både skulle ha tågen som man har kämpat som själva den för, och lyckas få upp resandefrekvensen, om man dessutom skulle köra bussar till Asmåarp och Ynglingarum och Brönnestad, vad det var nu vi räknade upp här, för att ta i mitt område. Det är naturligtvis helt omöjligt. Det är ju så, va, att på 70-talet när tågen slutade att gå, nu pratar jag om saker och ting som en del inte kommer ihåg riktigt, för alla är inte lika gamla som jag var, men då var det så att då gick tågen och då fanns det nästan inga bussar. Utan då fick man ta sig till stationen. Så la man ner tågstoppen i alla mindre orter och så byggde man ut bussnätet. Och så konstaterade man, i alla fall majoriteten konstaterade att det var bättre med tåg, och så gick man tillbaka. Och då är det ju så att de som förespråkar allt till alla, alltid och nu, de vill ju naturligtvis ha bägge delarna. Ni får väl sansa här lite. Tack.
Tack för det. Vi går ordet till Peter Groth, Miljöpartiet. Sen går ordet till Joakim Fors, Socialdemokraterna. Varsågod, Peter Groth.
Herr ordförande och ledamöter och åhörare. Det är ju intressant att det är många som diskuterar lantbruksfrågor här. Hoppas att bara att ni återkommer med de frågorna i valrörelsen och framförallt efter nästa val också, så att det inte bara pratas om det. Jag ska börja med att göra en passning till Lars-Göran. Jag tycker att det är ganska oprofessionellt av dig som kommunalråd att lyfta in frågor som inte kan styras av den kommunala kompetensen när det gäller lagstiftning kring bensinskatt och strandskydd. Jag diskuterar de frågorna hemskt gärna, men då får vi hålla på väldigt länge i sådana fall. Jag tycker vi kan hålla oss till att diskutera det som rör kommunens, det som kommunen kan hantera. Jag tror att ordförande instämmer i det också. Sen måste jag reagera på den här så kallade svaret på interpellationen. Det är som Jeanette sa, att det här är ju inte en redovisning alls av en strategi utan enbart uppräkning av det som har varit sedan tidigare. När det gäller kollektivtrafiken, det uppräknas, det nämns då i interpellationen två exempel på som satsas på Hässleholms tätort. Hovdala kan man säga är en satsning för tätorten i och med att det är en turistsatsning för att man ska kunna ta sig ut till Hovdala-området. Det innebär också, precis som Jeanette sa, med pågatågen som också är, kommunen har engagerat sig. Varför kan då inte kommunen engagera sig i andra frågor? Det nämns explicit i interpellationen skolelevers skolskjuts, och det tänker man på gymnasieelever. Så det var ganska nyligen en intensiv debatt kring den frågan, och vi hade uppe den frågan i vårt budgetförslag också. Och det är ganska förödande för elever som bor på landsbygden om man inte har möjlighet att ta sig till gymnasieskolan. Det är alltså en viktig fråga som kommunen måste hantera. Den är inte lätt att lösa. Den är mycket svår att lösa, men om man inte ens ser problemet, om man inte ens är beredd att ta tag i det, hur ska man då kunna närma sig en lösning? Och just den attityden kan man läsa genom hela detta interpellationssvar. Man avfärdar alla problem och tycker uppenbarligen att det är en strunt sak. Vi kan ta det här med medborgarkontor. I det här svaret nu så beskriver du det medborgarkontor, den funktionen som de inrätt, som de... Jag bara avslutar den här meningen också. Det är så många andra som har gjort. Du beskriver nyttan med servicekontoren. Men lyssnar man på det svar som du gav förra gången när du fick en fråga om servicekontoret i Hästveda, så var ju det så tydligt uttryckt att det skulle läggas ner, som du kunde nästan ha sagt det rätt ut. Så vilken är din och alliansens strategi för medborgarkontoren framöver? Hur kommer budgetförslagen att se ut för 2014 när det gäller servicekontoren?
Då går det till Joakim Fors, Socialdemokraterna, sen är det Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna. Varsågod Joakim.
Ordförande, fullmäktigekamrater. Om kommunen kan eller vill så kan den. Så är det. Det handlar om hönan och ägget. Om man inte bygger så kommer orter som Sösdala, Vinslöv med flera att stagnera. Och ingen ökning av antalet invånare i dessa tätorter kommer ske. Per svarar så förnämligt här: Hässleholm kan inte bygga lägenheter som inte kan hyras ut. Och därmed har Per Palmgren sagt att Hässleholm kommer inte att bygga i dessa orter. Men då kan kanske någon annan bygga och Hässleholm sen köpa det. För det har ju hänt förr i vår kommun. Tack.
Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna. Sen är det Sven-Erik Andersson, Centerpartiet.
Ordförande, det var flera olika saker. Jag kan börja med det här med bensinskattehöjningen. Tidigare har Miljöpartiet förespråkat en skattehöjning på 2 kronor, och jag är inte helt desinformerad, så har man förvisso behärskat sig när du sänkt det till 70 öre, men där finns ju tongångar som snackar om 5 kronor skattehöjning på bensinskatten. Och det gör det ju faktiskt snudd på omöjligt att kunna dra runt en familj. Det ska skjutsas till fotboll, det ska skjutsas till skolor, det ska skjutsas och hämtas barn. Det är kostsamt, men man måste tyvärr ha en bil på landsbygden. Och kan bara säga för egen del, när jag räknade på kostnaderna, då hade vi ändå inte särdeles långt in till stan när man hade ett litet barn. Att 2 bilar, inte helt nya, värdeminskning, bensin etc. 90 000 la vi om året, då körde vi cirka 2 500 mil, totalt 3 000 däremellan. Så visst gör det skillnad om man höjer bensinskatten. Beträffande Leader-projektet. Projekten som säger är ju bra. Men hade vi inte varit med i EU så hade vi kunnat frigöra cirka 17 miljarder. Och det är klart att vi har fått betydligt mer pengar till att fördela på vår landsbygd. Istället för att portionera ut den till andra länders landsbygd. Och att jobben går till andra länder. Hässleholm. Är det så att vi ska ha någon strategisk planering att de ska bygga i småorterna, vilket är bra, men då får vi kanske ta och fundera på om vi ska ta och sälja ut delar av Hässleholms bestånd in i stan. Och jag undrar hur många här är mogna att göra det. Det är möjligt att marknaden är mogen, men jag undrar om vi är mentalt mogna för det. Jag är tveksam. Och slutligen då till Eva-Marie Lidén, att det är ju självklart att en kraftig försämring för de orterna, totalt sett så är det ju förbättring. Fler människor får gagn och pågatåget. Men givetvis är det, som jag rabblar upp, väldigt många orter. Och det är inte så få invånare där bor i de flesta orterna som jag rabblar upp. Sen om vi snackar om ren landsbygd, där har ju inte varit bussar. Men när man väljer att bosätta sig till exempel Möla, väljer att bosätta dig i Finja, väljer att bosätta dig i Vanskjö, där det finns bussar, sen drar man in det. Det är lite andra förutsättningar än om du väljer att bosätta dig i Farstorp, där det inte finns en buss. Då vet man ju om detta från början.
Sven-Erik Andersson, Centerpartiet. Lars-Göran Wiberg, Centerpartiet.
Ordförande, fullmäktigeledamöter. Jag som gammal centerpartist måste man gå upp i de här frågorna. Och jag vill bara säga det att jag lever ihop med en som har bott i en storstad, och hon säger alltid, varför är ni så negativa i den här församlingen? Och det, vi bara hör negativt. Jag förvånar Per lite, för han försökte lyfta upp lite det som är positivt i kommundelen. Vi har faktiskt fina idrottsanläggningar, fina badhus och skolor. Vi har bra service, och det ska vi vara rädda om och fortsätta vara rädda om. Sen är jag som Lars-Göran, vi är medvetna om att vi måste ha en levande stad. Annars har vi ingen levande landsbygd. Och det ska vi jobba med. Det som är viktigt för oss ute i kommunen, framförallt om jag nu tar min egen orts Östhåll, det är att man gör vissa försköningar. Man har fått in många fastighetsägare som inte sköter sina fastigheter och ger ett dåligt inblick när man kommer till byn. Tågstoppet är en succé, men det räcker inte. Man måste snygga upp lite grann med enkla medel. Vi måste fortsättningsvis ha ett bra basutbud, och det ska vi kämpa för. Och jag hoppas också, jag tror att kommunledningen ska kämpa för att vi ska kunna i någon form kunna bygga bostäder. Vi har väldigt många äldre som bor i sina villor och vill flytta ut i en lägenhet. Och vi får nog vara medvetna om att det kostar lite mer även om vi bor på landsbygden. Om vi nu tar Hässleholm som det heter nu, och jag skulle kunna tänka mig, Per säger ju att det blir dyrt och de kan inte bygga. Men däremot så kan de släppa marken ifrån sig som de har revet fastigheter på och låta några andra privata aktörer bygga på de bitarna ute i kransorterna. Jag ska också lyfta fram, vi ser också ibland Hässleholm som negativt. Jag körde en dam från Stockholm när vi kom in på det här rökprojektet. Så körde jag lite runda in i Hässleholm med henne. Och hon har bara passerat här med tåg, så vilken fin stad ni har. Den är faktiskt fin. Men vi har en himla förmåga att prata negativt själv. Andra som kommer utifrån en helt annan bild. Och det som behövs ut på landsbygden naturligtvis är att vi försöker pressa på att få någon form av närtrafik eller någon form av andra rundturer med buss som kör in de här som bor ute på i kyrkbyarna. Den servicen behöver vi kämpa vidare för med Skånetrafiken. Tack.
Tack för det, Lars-Göran Wiberg, Centerpartiet, och sen så blir det Robin Gustafsson, Kristdemokraterna.
Ordförande, fullmäktige. Peter Groth, han blev upprörd och använde kraftord här när jag pratade om Miljöpartiets rikspolitik. För det första förstår jag mycket väl att Peter inte tycker att vi ska prata hur Miljöpartiets rikspolitik påverkar landsbygden. För det andra kan jag erkänna att det var lite elakt. Och om du menar det du tycker, så hoppas jag att nästa gång någon i fullmäktige här går upp och lägger in rikspolitik i olika frågor här, för det händer ganska ofta, så hoppas jag att du har samma uppfattning då också. För det är bara att konstatera att rikspolitiken påverkar. Jag fick lite mutter bland mina egna kamrater när jag råkade säga här att man behövde Facebook för att göra läxorna. Skulle vilja utveckla det. Det jag tänkte var YouTube. För det råder ingen tvekan om, det ser mina egna ungdomar hemma, att man får läxor där man behöver titta på YouTube-filmer. Rent konkret, mina unga hemma, jag har berättat det för en del, fick som läxa att titta på x antal YouTube-filmer. Palestina-Israel-konflikten. Råder ingen tvekan. Jag ser också att mina egna ungdomar när det gäller YouTube. De hittar på mycket annat på YouTube, men de byter också kunskap om skolan. Eller Facebook menar jag. Sen Lena. Vad kul det ska bli att jobba med dig. Här. Jag skrev ett jättebra citat. Jag ska sätta upp det på mitt rum. Lena Wallentheim, tillträdande oppositionsrum. Citat. Vi har mycket som är fantastiskt bra. Lyssna på det. Vi har mycket som är fantastiskt bra. Jag ser fram emot, precis som du sa, ett arbete med att utveckla det och göra saker och ting ännu bättre. Välkommen.
Nej, det får du inte. Robin Gustafsson på ordet. Sen är det Jeanette Tillander.
Ordförande, fullmäktigeledamöter, det hade varit intressant om vi kunde varit överens om det i hela fullmäktige, att vi har mycket som är fantastiskt bra i Hässleholms kommun och utgått ifrån det i de olika diskussionerna. Någon sa ju här att det var, kanske det var Lena Valentin som sa det, att det är ju strategierna som vi ska ha framöver som vi ska diskutera här, och det är ju så som Jeanette också har skrivit. Och jag vill bara understryka att det som jag talade om tidigare, så har vi för Lidoverksamheten. Och som jag säger där, att kommunen har lagt över en massa pengar på oss att förvalta och driva verksamheten för landsbygdsutvecklingen. Och vi har tagit fram en vision för 2013 som lyder att förbättra konkurrenskraften på landsbygden, förbättra miljön och landskapet, diversifiera och förbättra livskvaliteten på landsbygden, gynna landsbygdens ungdomar. Det är strategier som vi har. De arbetar och de projekten som vi arbetar med och som vi finansierar också från kommunen är långsiktiga strategier för att förbättra och en hållbarhet på landsbygden och ge möjligheter för en fortsatt bebyggelse och att man kan leva och trivas ute på landsbygden. Så detta är faktiskt också strategier som vi jobbar med. Och de investeringar som vi gör där, de ska ha en hållbarhet på minst 5 år för att man ska få de här medlen, så att säga. Så att en del, som du vet Lena som sitter med också här, så jobbar vi med strategier för att stärka landsbygden och befolkningen där ute. Tack.
Jeanette Tillander, Miljöpartisten är Peter Groth. Varsågod, Jeanette.
Tack. Robin, det var du som var uppe senast. Så att, jag säger att visst har vi mycket som är fantastiskt och bra och fint i den här kommunen, absolut. Det förnekar jag inte. Det jag ville med den här interpellationen var ju att lyfta fram saker som vi kanske skulle fokusera på i framtiden. Och som sagt, Lidor arbetar, gör ett bra arbete, men det krävs ju mer än så, för att Lidor kan inte göra allting självt. Till exempel, kan bara ta ett väldigt enkelt exempel nu när det gäller den här pågatågs- och krösatågssatsningen. I mitten på december så ska vi ha invigning av nya stationer runt om Hästveda, Ballingslöv, Bjärnum, Vittsjö. Och så vet jag vet så finns det inte ens någon ansvarig projektledare som håller i de här invigningarna, utan det är lite lösa trådar runt omkring här och där. Det finns ingen budget för det. Och det hade varit väldigt intressant om man kunde få ett svar här idag. Vem är det egentligen som äger den frågan och vem driver den och vem håller i den? Men det var lite ett stickspår. En annan av anledningarna till att jag skrev den här interpellationen, det var att det är ganska många människor som jag har pratat med runt om i kommunen som undrar, vad är det för fel på oss? För det är så många upplever det. Man talar väldigt mycket om att Hässleholm är en attraktiv kommun. Vi ska bli ännu attraktivare. Vi ska locka hit folk som ska bosätta sig. Och det är ju bra och det är vackert så. Men vi får inte glömma bort de invånare som faktiskt redan bor här. Och det har vi faktiskt lite en tendens att göra, tycker jag. Vi fokuserar väldigt mycket på inflyttning. Och när man då läser det här svaret som Per Palmgren har författat när det gäller Hässlehem och satsningar på boende ute i orterna utanför Hässleholm, så kan man ju lätt få intrycket att ja, de som bor där, de har ändå inte råd att betala, så att vi behöver inte bygga någonting för dem. Och det kan jag tycka är en lite tråkig inställning. Och jag vet ju till exempel i Hästveda där jag bor, så kan jag ta det nästa gång jag kommer upp. Tack så länge.
Peter Groth, Miljöpartiet, Mats Sturesson, Centerpartiet. Varsågod, Peter Groth.
Ordförande, ledamöter och åhörare. En sak som jag inte hann med förra gången, det är ju en avslutning då på diskussionen om pågatågstrafiken. Det är också en liten kommentar till Rolf Tronäs. Det är en mycket dyr satsningen. Man har lagt väldigt mycket skattepengar på ett mycket vällovligt och väldigt bra projekt. Men för att man ska få full effekt på det, så krävs det också naturligtvis att man gör alla nödvändiga följdsatsningar. Att man skapar alla tänkbara förutsättningar som man kan tänkas komma på för att öka boendet, öka attraktiviteten ute i orterna, så att man verkligen kan bosätta sig där, så att man får fullt genomslag för den här satsningen. Det är lite, det blir lite halvt så att säga ifall man först gör en väldigt dyr och fin satsning och sen så slutar man upp att satsa på de här orterna, att inte hjälpa till att skapa förutsättningar för att de ska öka attraktiviteten ytterligare. Okej, Lars-Göran. Jag har absolut ingenting emot detta. Jag tänkte att vi skulle hålla oss till kommunala frågor. Jag vet att det finns ett riksdagsbeslut som bland annat Centern har satt tillbaka om att, att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri 2030. Hur sjutton menar du att de som bor på landsbygden ska kunna transporteras då ifall man har kvar bensinbilar? Man måste väl ha en strategi för att de ska kunna byta ut sina bilar mot fossilbränslefria, mot med förnyelsebara drivmedel. Det är det med Miljöpartiets energipolitik och klimatpolitik går ut på. Man kan inte bara driva klimatpolitik genom att prata om det. Munväder, också en form av klimat möjligen. Men vi vill diskutera på riktigt sätt, alltså riktiga åtgärder. Politiken måste hänga ihop. Man kan inte prata landsbygdssatsningar på ett sätt och sen prata klimatpolitik på ett helt annat sätt. Utan de två mycket viktiga politikområdena måste ju föras ihop och stödja varandra. Strandskydd är en annan viktig sak som vi har olika syn på. Jag menar att bygger man en fastighet längs stränder, ja, då är det en familj som får glädje av den fastigheten. Låter man stranden runt en sjö som ligger uppe i ett vackert skogsområde vara orörd, så har det dels en hög attraktivitet för turister, men också för boende som bor lite längre in i tätorten, att kunna ha det för att vandra runt och paddla på sjöarna och så vidare. Så därför tror jag att strandskydd är en viktig del i lantbrukssatsningen. Liksom vindkraft, Patrik Jönsson, som är en viktig förutsättning genom vindbruket, att jordägare och markägare ska kunna få en extra inkomst som vindbruk. Det har alla ledamöter här inne fått ett brev om också, hur de ser på den frågan, markägarna.
Tack för det. Går det till Mats Sturesson, Centerpartiet, sen är Conny Asterman, Socialdemokraterna.
Ordförande, ledamöter. Jeanette, hon efterlyser strategier och byggnadsnämnden har en strategi. Och det är att parallellt med fördjupning av Hässleholms stad så ska vi också nu påbörja fördjupningar av kransorterna. Och där ska vi titta på de olika kvalifikationer som var och en ort har. Och förhoppningsvis ska vi också kunna koppla det till en lättare försköning av olika lättare felaktigheter som finns kortsiktigt, och sen långsiktigt ska det också hjälpa var ort att få en utveckling. Och var ort har ju sin omgränsande landsbygd, det vill säga kyrkböjarna, och kan en kransort blomma så kan ju förhoppningsvis kransorten också få en del av den utvecklingen. Det är ju så att man säger att det är dyrt att bygga, och det är det naturligtvis. Men det finns ju lysande exempel på de som kan få byggnation och få gå runt. Vi har ju en väldigt aktiv byggare i en av våra kransorter. Och det är väl kanske lite så att lite entreprenörsanda behövs i alla byarna för att det ska fungera. Tack.
Tack för det. Conny Asterman, Socialdemokraterna, sen är Lena Wallentheim, Socialdemokraterna.
Ordförande och fullmäktigekamrater. Ja, här pratas otroligt mycket, och jag är väl en av den tredjedelen som Patrik sa som bor ute på landsbygden. Jag bor ena långt bort. Jag har väldigt få kilometer till andra kommungränsen. Men det innebär att jag varken kan ta mig till Töringe eller Perstorp. Jag ser ju också att våra ungdomar som ska få ta del av den här fantastiska staden, den här fantastiska visionen som man har gjort och tagit fram, att man ska kunna handla, man ska kunna hänga, man ska kunna vandra, jobba, softa, spela, bygga och allt det här. och umgås. Men det får inte våra ungdomar och våra äldre som bor ute på landsbygden ingen möjlighet till om inte man har körkort och bil. Det är så här, jag som bor ute i Västra Torup och ungdomarna som vill ta sig in till stan. Det går en buss 6:55 på morgonen. Vill jag åka till läkarstationen i Töringe till apoteket så måste jag åka med den och gå in i Töringe till de öppna. Sen kan jag inte ta mig hem förrän 3:30 på eftermiddagen. Och vill jag vänta då hemma och åka till Perstorp och gå på apoteket där så kan jag inte komma hem. Då måste jag övernatta i Perstorp för att kunna ta del av de här fantastiska sakerna som finns att göra om man har tillgång till både närtrafik och kommunikationer. Jag tror att om vi kan ta fram en sån här fantastisk vision om Hässleholms stad så kan vi också ta fram en sån här vision om landsbygden. Och tar vi fram en sån här om landsbygden också, då kan vi locka med hela kommunen och då blir alla delaktiga och engagerade.
Går det till Lena Wallentheim, Socialdemokraterna, sen är Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna.
Ordförande, fullmäktige, ledamöter. Jag fick inte replik, men jag fick ordet. Det var ju bra det. Jag skulle vilja först säga, jag skulle vilja knyta an lite grann där Conny slutade med kollektivtrafiken. Så är det ju precis som du säger. Jag bor också i en ort, så därifrån kan man inte heller ta sig på kvällar och helger. Så det blir väldigt svårt att överhuvudtaget komma och handla eller göra någonting. Och det är ju den här problematiken vi måste se och kunna lösa gemensamt, tror jag, mellan kommunen och regionen. Därför att det handlar inte om, tror jag, att köra de stora regionbussarna. Det finns säkert andra lösningar man kan diskutera för att lösa det här. Det finns ju kommuner som har löst det här med skolskjutsar. Här har man sagt att det inte går, men andra kommuner har löst det så. När taxi, annan typ av bussar eller minibussar eller någonting. Jag tror ändå att man måste ha inriktningen att vi ska lösa det så bra som möjligt för medborgarna. Och sen Lars-Göran, det är väl klart. Alltså, om man inte kan se att det finns positiva saker i vår kommun, då blir jag mörkrädd. För det är klart att det finns. Så att det var ju väldigt positivt att du lovordade vårt samarbete i framtiden så. Men jag måste nog säga att jag tror att vi måste också se sanningen i ögat. Det finns oerhört många frågor att jobba med. Mycket, mycket problematik att lösa. Jag tror inte alltid vi kommer att komma överens. Men vi får väl se det på KSA i framtiden. Tack så mycket.
Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna, Lars-Göran Wiberg, Centerpartiet.
Peter Groth, du är för rolig. Först talar du dig varm för att man inte ska inkräkta strandskyddet. För det gynnar en enda person eller en enda familj. Och det är ju sant. Jag håller faktiskt med dig. Man ska vara ganska restriktiv när man beviljar undantag från strandskyddet. För det är så att det gynnar ett fåtal men missgynnar väldigt många. Men när det gäller vindkraften, Miljöpartiets heliga ko, då kan man kontaminera för hur många som helst. Bara en enda markägare får de här pengarna.
Vi ska inte ta upp vindkraften idag. Men
vindkraften lägger en dödande över Hässleholms landsbygd, har ordförande, och ditt parti gör saker för att motarbeta den. Och jag vill tala om vindkraften här, och det har jag mig rätt att göra, anser jag. Eller hur?
Ja, fortsätt nu här.
Så, Peter Groth. Våra markägare i Hässleholms kommun får minskat värde på sin mark när det placeras ett vindkraftverk där. Det struntar du fullständigt i. Turismnäringen i Hässleholms kommun lägger vi en död hand över. Det struntar du i. Och de som bor på landsbygden som kommer att vantrivas med detta, de struntar du fullständigt i. Och jag kan säga så oerhört många röster vi får på de här vindkraftverken. Och det tackar jag för. Men gärna sluppit dem, bara vi sluppit de här vindkraftverken. Jag vill säga att du är ute och cyklar. Men du ser väl det som en komplimang.
Det är Lars-Göran Wiberg, Centern, och sen Jeanette Tillander, Miljöpartiet.
Lena, visst är det mycket vi kan fortsätta utveckla. Självklart är det så, va? Ja, du Peter, jag tycker också du är rätt rolig. Först går du upp här och skäller ut mig mer eller mindre för att jag nämner några nyckelord från rikspolitiken. Och sen i nästa andetag när du går upp här så får man en sån blåsning på rikspolitiken. Visst, jag ska försöka hålla mig kort. Miljöpartiet, det är man straffskattar bort problem. Det har sällan funkat.
Centers politik är att stimulera utveckling, företagande utveckling på landsbygden av frågorna. Vi tror mer på den vägen. Det var flera stycken som var uppe och pratade här om tågen, Skåne Nordost, och att det skulle kompletteras med cykeltrafik. Ja, det kan det göra. Det kan till och med bli bra. Men skänk en liten tanke till den småbarnsmamma eller svårbarnspappa i november eller januari med två barn. Hon ska ta dem till förskolan sen köra vidare till jobbet. Är cykeln ett seriöst alternativ just då? För alla? Frågetecken. Jag tror inte det.
Jeanette Tillander, Miljöpartiet. Sen är det Rolf Tronäs, Moderaterna.
Ja, jag tänkte vända åter till där jag var när jag slutade sist. Mina minuter gick ut. Vi får väl se om jag hinner med det den här gången. Och sen dess så har det ju talats om att det kanske skulle behövas lite entreprenörskap i de här kransorterna som finns. Och det finns det ju naturligtvis. Och det jag var inne på var ju till exempel att använda Hässlehem på ett strategiskt sätt, vilket inte görs idag. Och om man nu inte använder Hässlehem på ett strategiskt sätt så kan man ju undra vad man ska med det till överhuvudtaget. För det är ju så att som liten entreprenör ute på landsbygden, byggföretagare, så kan det mycket väl vara så att du vill bygga. Men du har små möjligheter att göra det för att du är liten. Du har svårt att få kalkylen att gå ihop och du har svårt för att få lån om du inte bygger i Hässleholm. För att där ser man då att det finns större avkastningsmöjligheter. Så det går mycket väl att bygga ute på landsbygden och göra det med en bra kalkyl. Men kanske inte lika bra som i Hässleholm. Men det finns inte någon anledning att liksom ställa det i motsats till vartannat. Man kan bygga på båda ställena. Så det vill jag gärna ha sagt. Och sen när vi då kommer in på den här frågan om, som Lars-Göran ställde, om cykeln verkligen är ett alternativ när det är ruskväder och man har barn och bagage kanske och man ska ta sig. Nej, det kanske det inte är. Och det var ju just det som jag var inne på innan, att vi måste faktiskt se till så att alla människor har möjlighet att ta sig åtminstone till närmaste kollektivtrafikpunkt. Och det vet jag att man kan göra idag, men anropsstyrd trafik tror jag det kallas för. Där har man rätt om man bor 2 kilometer eller mer ifrån närmaste kollektivtrafikplats. Att faktiskt kunna beställa kollektivtrafik in till närmaste tätort där det finns basservice som till exempel apotek och liknande. Men det hjälper inte den som arbetspendlar eller så. Men då kan man ju hoppas att man har en lön så att man faktiskt kan kanske investera i ett eget fordon. Och det fordonet hoppas vi nog ska kunna drivas med någonting som inte förstör vår miljö. Och för att det ska bli verklighet, för att någon ska till exempel kunna våga satsa på en biogasmack i Sösdala eller Töringe, så måste det till lite andra lösningar än de vi har idag. Tack.
Tack för det. Rolf Tornes, Moderaterna, sen Peter Groth, Miljöpartiet. Varsågod, Rolf Tornes.
Tack, ordförande. Nu här ska jag mer använda min tid som någon form av replik. Först tack till Lars-Göran för att du drog upp det här. Jag satt och funderade på i snöstorm och motvind och cykel. Och då undrar man ju hur i all sin dag cykellobbyn har lyckats få det här landet att bygga cykelbanor längs med riksvägarna för mellan 5 och 10 000 kronor metern för att det är 4 som ska cykla i juli månad. Men det hör kanske inte riktigt till kommunen. Sen Lena, det är inte bussen som kostar pengar, det är chauffören. Och han behövs om de så bara kör med en minibil. Tack.
Peter Groth, Miljöpartiet. Sen kan Lena Valentin få ordet.
Jag kan börja med Rolf Tronäs. Det finns klara uträkningar på att cykelvägar, att det är lönsamt, samhällsekonomiskt lönsamt att bygga cykeltrafik. Det finns klara uträkningar på det. Så du kan skratta hur mycket du vill. Det är bättre att läsa innantill än att sitta och flina. Lars-Göran, jag fattar inte vad du menar. Så jag försökte hålla den här debatten från början till en kommunal fråga, men du envisades med att föra upp rikspolitiken igen, och då gav jag med att ja, du fick som du ville. Och då blev du sur för det. Du är aldrig nöjd. Men det är klart, det är väl så när man inte har någon egen politik, då får man försöka raljera på annat sätt. Det är ju... När det gäller bensinskatten, så ni har ju som sagt en målsättning att det ska vara en fossilbränslefri fordonsflotta. Det har ni också, den målsättningen, och då måste det byggas. Du svarade inte på det, hur man ska nå det målet. Det är ju helt klart, det finns konsensus bland de som forskar och räknar på detta, att koldioxidskatt är den i särklass effektivaste metoden. Sen är det frågan om vad gör man med de intäkterna. Det är meningen att de pengarna ska återföras till landsbygden, utveckla företag som kan producera drivmedel. Man kan utveckla biogas, man kan utveckla etanol och annat på landsbygden, så blir det nya lantbruksföretag istället för att skicka pengarna ner till Saudiarabien och Afghanistan och andra områden där man producerar olja och bensin, och du vet vad det är. Så det är den politiken som Miljöpartiet har, och den fungerar. Och den har vi också fått kredd för att den fungerar. Däremot har ju knappast Centerpartiet fått speciellt mycket kredd för er klimatpolitik. Nu ska vi se. Sen var det Patrik, ja. Att kontaminera. På vilket sätt kontaminerar vindkraft? Det är den enda helt utsläppsfria källan som finns. Den kan inte kontaminera överhuvudtaget. Det är fysiskt omöjligt. Du nämnde värdeminskning på fastigheter. Den utredningen är gjord. Det finns inte konstaterat någon värdeminskning på fastigheter i anslutning till att vindkraftverk byggs. Att turismvärdena skulle minska. Det finns inga belägg för det heller, snarare tvärtom. Läser du någon turistbroschyr från landsbygden, så finns det väldigt ofta ett vindkraftverk med på den bilden. Det var ju till och med en intensiv och kraftfull vindkraftsmotståndare som klagade på det i en insändare i någon tidning här förleden. Att det alltid var vindkraftverk med turistbroschyrer. Så att vindkraftverk har en positiv anklang. Alla opinionsundersökningar visar också att ungefär 80% av svenska befolkningen är positivt inställda till vindkraftverk. Så de där rösterna som du tror att du kan räkna med, tror inte jag att de blir speciellt vanliga. Sen hann jag inte med det. Nej, okay.
Tack för det. Irina Wallentheim, Socialdemokraterna, och sen är det Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna.
Ordförande fullmäktige. Det var till dig, Rolf Trones, jag tänkte replikera lite grann. Vi har haft många debatter, du och jag. Alltså, lite ödmjukhet och viljan att lösa det för de här människorna som har haft kollektivtrafik idag och som blir av med sin kollektivtrafik. Det tycker jag nog faktiskt att du kunde visa lite grann, Rolf. Och visst, chaufförerna kostar, men jag räknade ju också upp att man har löst den här problematiken i andra kommuner med till exempel skolskjutsarna. Och vad jag vet, de bussarna som kör skolskjutstrafik, de har chaufförer redan idag. Jag tror inte vi ska tillsätta några nya i alla fall, va? Utan det finns ju olika trafik som går på vägarna som man kanske kunde hitta en lösning så även de som bor i de här orterna kunde få åka med. För man har trots allt, som någon sa tidigare, bosatt sig där med den vetskapen att det finns kollektivtrafik, och sen helt plötsligt så har man inte längre. Och man har inte heller möjlighet till någon annan service på den orten. Så att jag tycker väl ändå vi kan visa en välvilja att vi ska försöka lösa det här för våra medborgare i Hässleholm eller för de som vill flytta in till Hässleholms kommun.
Går det till Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna, sen är Jeanette Tillander, Miljöpartiet.
Tack, ordförande. Dumheten i vindkraft i sig, de enorma subventioner som går åt och de enorma felsatsningar där ska jag lämna därhen. Men faktum är att hus är i princip osäljbara där det ligger vindkraft i närheten. Vi har själv en person som sysslar i turistnäringar som säger att det ofta frågas, i synnerhet från danskar och tyskar, om det är vindkraft, för då vill de inte boka där. Och det är en undersökning med 80%, det är så för om de är gjorda i Lidingö eller varför inte runt Stureplan. 50% ungefär varierade på undersökningar som är positiva till vindkraft eller inte. Så borde du givetvis på att ställa frågan. Men ställ frågan, hur många vill ha vindkraft i sin närhet, Peter Groth? Då är det förmodligen bara du och kanske en till eller två här inne som svarar ja på den frågan.
Går det till Jeanette Tillander, Miljöpartiet, sen är det Christer Welinder, Socialdemokraterna.
Tack. Ja, som sagt, i den här interpellationen så efterlyste jag ju en strategi och jag hade hoppats att vi skulle kunna komma in på några konkreta framtidsfrågor här. Till exempel så skulle man ju kunna tänka sig att man istället då får leva på de här gamla lagrarna som i många fall härrör från tiden innan kommunsammanslagningen. För jag menar, det är väl knappast någon som tror att Törshov till exempel skulle ha kommit till stånd idag ifall det hade varit, ifall det hade varit så. Så att det är mycket gamla lagrar. Och en del sådana här framtidsfrågor, det skulle till exempel kunna vara servicekontoren som ju Per Palmgren vill lägga ner. Att det hade varit rätt så roligt att kunna få ett besked att vi faktiskt ska behålla dem. Kanske till och med utöka servicen så att även folk som bor till exempel i Bjärnum eller Ballingslöv skulle kunna få tillgång till kanske inte ett fullt servicekontor men någon dag i veckan ha en kommunal tjänsteman på plats som kan fånga upp tankar och idéer som finns där också. Då hade man till exempel kunnat undvika sådana här struntsaker som badbryggan och hopptornet i Bjärlången. Man hade kunnat höra först. Och sen så hade man kunnat agera därefter istället för att agera först och sen så mötas av ett av en ganska så förvånad och förtvivlad befolkning där ute. Det hade också varit intressant, den här cykelvägen Emma Ljunga-Vittsjö till exempel, som har varit uppe många gånger, men det har ju inte hänt någonting. Det bara pratas om den. Och så vitt jag vet så rör det sig om 7 kilometer där man bara behöver nyanlägga kanske 1,5 för att få till stånd en 7 kilometer cykelväg. Och där har kommunen möjlighet att gå in och förskottera. Och det gör man med många andra trafikprojekt. Men då gäller det oftast bilar. Och det hade också varit intressant att liksom få höra en lite mer konkret strategi än bara det här att vi ska satsa även på landsbygden. Det är vår strategi. Men vi får säkert anledning att återkomma till detta. Tack.
Christer Welinder, Socialdemokraterna. Sen är det Tommy Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod, Christer.
Tack, herr ordförande. Vid ett par tillfällen så har du, Jeanette Tillander, efterlyst strategier för Hässleholm. Vi kanske lämnar en liten historisk bakgrund över Hässleholm eftersom jag har en av de 6 ledamöterna i styrelsen där. Det är ett aktiebolag. Det är en sluten redovisning. Vi har ett personligt ansvar som sitter där. Vi styrs utav ägardirektiv och bolagsordning. Så enkelt är det. För det går inte att köra med röda siffror hur länge som helst om man satt i en förvaltningsform. Det går inte. Dessutom så är det ju en viss heder att inte lämna ifrån sig ett bokslut med röda siffror. Om vi har strategi i Hässleholm? Ja, det har vi. Det är många i den här fullmäktige församlingen som har suttit i Hässleholm och brottats med de olika objekten som han har genomfört i Hässleholm. Det har byggts radhus i Töringe. Vi hade andan i halsen om vi skulle få ut alla lägenheterna. Men det lyckades till sist. Det har byggts ett så kallat trygghetsboende i Hässleholmsbyggens regi, eller Hässleholms regi. Och också där var det. Det börjar med en förkalkyl, marknadsundersökning, en genomförande och en efterkalkyl. Och den går ihop sig. Men det är under vissa specifika premisser som man har lyckats få den kalkylen att gå ihop. Vi sitter alltså med ett personligt ansvar. Men början av 90-talet, det byggdes inte ett dugg i det här samhället. Då var Hässleholm framme och var en av de få objekt där Boverket hade oss som ett gott exempel. Och det gällde det radhusområdet uppe vid gamla T4. Vinslöv, marklägenheter, också knepigt att få det till att funka. Nu senast var det Kunskapsportens objekt som vi har tagit över, lyckas sänka hyran och jobba hårt med det. Så visst finns det en strategi.
Tack för det. Tommy Nilsson, Socialdemokraterna. Mats Sturesson, Centerpartiet. Nej, det får hon inte. Vi har inga repliker här.
ordförande fullmäktigekamrater. Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i den här debatten, men jag känner mig faktiskt tvingad att göra det. För det som denna debatten till 75-80% har handlat om, det är sådana frågor som inte kommunen själva styr över. Vi måste samverka med någon annan. Det är kollektivtrafik som är jätteviktig att vi har den så den fungerar, men vi styr inte själva över den. Det handlar om GC-vägar. Det styr vi inte heller själva över, utan det måste vi också samverka med någon annan om. Och sen kommer hela rikspolitiska debatten upp här, som vi inte heller styr över i kommunen. Jag tror och jag tycker det hade varit nyttigt och värdefullt om vi hade diskuterat strategier som är våra kommunala strategier och hur vi ska använda oss av dem. En sån är, redan när vi påbörjade pågatågsprojektet för några år sedan, då fick byggnadsnämnden ett klart och tydligt uppdrag. Se nu till och planlägg i de här pågatågsorterna. Planlägg för bostäder och verksamheter. Peter Groth, jag för mig att byggnadsnämndens ordförande. Hur mycket gjorde du åt det? Vi har också sagt att vi vill titta på besöksnäringen och entreprenörskapet ute på landsbygden och i de större tätorterna utanför kommunen. Vi har påbörjat, precis som Patrik säger, där vi har besökt de här orterna, där vi också håller på att göra planer och modeller för hur vi ska kunna utveckla landsbygden och de orterna med besöksnäring och annat entreprenörskap. Jag tycker, Jeanette, att vi jobbar med strategier för hur vi ska utveckla landsbygden. Men jag tycker också det är viktigt att vi lyfter upp det som är kommunala strategier. Det vi själva kan styra och verka över. Sen så får vi naturligtvis jobba med de andra viktiga frågorna också, som kollektivtrafiken.
Mats Sturesson, Centerpartiet, sen från ett till andra, Miljöpartiet.
Ordförande, fullmäktigeledamöter. Ja, Jeanette, det är klart att det finns en väldig massa duktiga entreprenörer ute i kransorterna. Det är vi helt överens om, naturligtvis. Och det är också så att ute i kransorterna finns det också många lokala banker med god personkännedom som är beredda att stötta byggprojekt som är för planering. Det jag hoppas på är att vårt arbete med fördjupningen av översiktsplanerna av kransorterna tillsammans med tågstoppen ska kunna bli en katalysator för en spirande entreprenörskap och byggprojekt i kransorterna. Det görs inte på en förmiddag, men med långsiktig strategisk planering så hoppas vi att vi ska komma dit hän så småningom. Tack.
Jeanette Tillander, Miljöpartiet, sen John Brun, Folkpartiet.
Tack. När det gäller Hässlehem ska jag bara säga det som jag egentligen ville ha en liten replik på. Men ja. Att det jag efterlyser där är ju naturligtvis ägardirektiv. Jag vet att Hässlehem är ett kommunalägt aktiebolag. Men för den sakens skull så innebär det inte att kommunen kan släppa det fritt, utan man måste ju ge ägardirektiv. Och det hade ju till exempel varit intressant att veta om det finns några planer från Hässleholm på att bygga runt om någonstans utanför Hässleholms tätort inom de närmaste kanske 5 åren i alla fall. För det får inte bli så att Hässleholm används som någon slags slasktratt där man lägger upp projekt som är svåra att ro i land. För man måste ju naturligtvis ha en god ekonomi om man ska kunna driva sådana här projekt. Och Tommy, du säger att det är mycket som ligger utanför liksom det som kommunen kan påverka. Men samtidigt så är det ju saker som vi kan påverka. Även om det vi är beroende av andra aktörer också. Och det är ju lite det som jag skulle vilja att vi fokuserade på. Att där det finns en vilja, då finns det också en väg. Så vi måste liksom veta vad vi vill. Och det är därför vi behöver ha strategierna på plats. Och när det då gäller det här med att främja både boende och entreprenörskap ute på landsbygden, så är det jätteviktigt. Och jag tror att vi även inom den kommunala organisationen kan göra ganska mycket med små medel. Det finns mycket regelverk och så vidare som ligger på riksnivå, men det finns också en hel del som vi kan göra på kommunal nivå för att underlätta och få folk att både bo och leva på landsbygden. Tack.
Tack för det. John Brun, Folkpartiet. Sen Peter Groth, Miljöpartiet.
Ordförande, fullmäktige, åhörare. De få som finns kvar efter en lång debatt. Mycket klokt har sagts ikväll. Och mycket mindre klokt har också sagts. Bland det kloka som har sagts ikväll, som Tommy tog upp, där finns en hel del strategier som är vid på gång, som redan är beslutade. Mats har tagit upp att det ska göras fördjupade översiktsplaner i tätorterna ute. Allt detta, det är väl en strategi inför framtiden som visar att vi vill satsa på landsbygden. Till Jeanette så vill jag säga att du har lyckats att missa alla dessa här punkterna i din interpellation. Du har tagit upp allt det som du anser inte fungerar och inte tagit med det som fungerar. Du har varit uppe här och pratat om att vi ska ha medborgardialog. Folk ska få lov att säga vad de tycker, hur man ska bygga, vad som ska byggas, var det ska byggas. Du tycker att vi ska satsa på cykelväg. Du tycker att vi ska ha buss mellan stationerna och liknande. En av de första sakerna jag lärde mig i politiken, det var att politik, det är konsten att kompromissa och prioritera. Jag skulle gärna vilja veta var du skulle hitta pengarna till allt detta som du ska göra emellan, innan vi har en plan som är klar. För kanske planen säger att, eller planen kanske visar att verkligheten ser annorlunda ut. Det är andra saker som vi behöver att börja göra. Tycker du verkligen att vi ska göra allt detta innan vi har en plan? Tack.
Peter Groth, Miljöpartiet. Sen är det Christer Welinder, Socialdemokraterna.
Ja. Jag får börja med att fortsätta lite med Lars Göran med drivmedlen och det ute på landsbygden. Det är ju när man då har satsat på som alternativ till de fossilbränsledrivna bilarna, så de pengarna man får in på koldioxidskatten lägger man ju då naturligtvis på utveckling av biodrivmedel. Vi har själv en biogasbil hemma, det fungerar alldeles utmärkt. Även om man får tankarna in i stan naturligtvis. Men kollektivtrafik, medel till kollektivtrafikutbyggnaden minskar också på bilbehovet. Och den kan gärna vara anropstyrd som man säger. Cykelvägar för dem. Och väljer man naturligtvis den transportform som passar en själv. Det är en valfrihetsreform den också. Hittills har det inte varit någon valfrihet. Utan då har man samhället styrt till att alla ska köra bil. Patrik Jönsson, som nu blev det i alla fall en vindkraftsdebatt. Det är inte mitt fel, ordförande. Att det blev det. Enorma subventioner, det är helt fel. Det är ungefär 3 öre via elcertifikatsystemet i vindkraft. För konsumenten har det blivit billigare med vindkraft, i och med att vindkraftsutbyggnaden har medfört att elpriserna har pressats ner. All nyproducerad elkraft kräver för övrigt subventioner. Så frågan är om man i sådana fall ska subventionera vindkraft eller kärnkraft, nybyggnad kärnkraft. Det är en politisk fråga naturligtvis som vi inte reder ut att lösa här. Och Tommy Nilsson, jag har försökt att diskutera kommunala strategier här, men det gick inte. Det satt Patrik och Lars Göran satt P för. Jag försökte hävda det och försökte vädja det lite försiktigt till ordföranden också, men fick inget stöd därifrån. Så vi har halkat in på helt andra frågor. Det tycker jag är synd, men eftersom anklagelserna har riktats så måste jag känner jag att jag måste svara på dem också. Jag har varit ordförande i byggnadsnämnden i 1,5 år. Vi hade den diskussionen uppe i hand, tyvärr inte komma speciellt långt. Sen är det så att de flesta detaljplaner ges uppdrag till från KSAU där du sitter. De uppdragen fick jag inte så mycket stöd av.
Går det till Christer Welinder, Socialdemokraterna, sen är Jeanette Tillander, Miljöpartiet.
Jag tänkte svara dig, Jeanette. Som det ser ut idag, som jag uppfattar det i styrelsearbetet i Hässleholmsbygden, så är det väl en 3-4 tankar vi har. Men om man ska ha en strategi så bör man ju ha någonting att arbeta med, och det fordrar ju en markbit. Och det har vi bland annat i Sösdala, som någon ville tyckte vi skulle sälja, men det tycker ju nog inte jag, för det är ju när vi har möjlighet, när det ges tillfälle. Sen strategi. Ja, för ett kommunalt bolag så tror jag nog det fordrar ett starkare koncerntänk. Och det upplever jag att det är vi på väg. Och då genom vår nya kommundirektör. Och sen, det är aldrig fel om ägaren är med i en dialog om vad man äger, vad man vill med det man äger.
Jeanette Tillander, Miljöpartiet, sen är det Tommy Nilsson, Socialdemokraterna.
Ja, jag gick upp igen. Jag tänkte egentligen inte jag skulle göra det, men jag tänkte jag behöver svara dig, John Bryn, i alla fall. Och det är många frågor som har varit uppe här idag. Jag har inte sagt att allt som det har talats om här idag ska göras nu och här. Men någonting som är absolut grundläggande i politiken, tycker jag i alla fall, det är att man har en väl utvecklad medborgardialog. Vi pratar väldigt mycket om det. Men när det sen kommer till praktiken så är det lite sämre bevänt med det. För som jag ser det så är det det som är grunden för allting. Att vi måste ta reda på hur folk vill ha det. Och jag tror i många fall så vet vi det. För vi är många som sitter här idag som faktiskt bor utanför Hässleholms tätort också. Och vi pratar naturligtvis med våra grannar. Och vi pratar med de vi träffar på i föreningen. Eller var vi nu är aktiva någonstans. Så det är klart att vi har många sätt att få information på. Och det är ju inte förrän vi vet allt det här som vi sen kan sätta oss ner och liksom börja med de här kompromisserna. Börja med de här prioriteringarna som du är inne på, John. Så det var ungefär det jag ville säga just om detta. Att medborgardialogen det är där det börjar. Och den måste vi bli bättre på. Tack.
Tom Nilsson, Socialdemokraterna.
Ordförande, fullmäktigekamrater. Ja, Peter Groth. Många gånger är det KSAO som ger uppdragen till byggnadsnämnden. Och KSAO har mer än en gång gett uppdraget att se till och planlägga de pågatågsorterna så vi kan få både bostäder och verksamheter. Så vi kan utveckla det i de orterna nu när vi får pågatågstopp där. Både Orban, Lars-Göran och jag har påtalat det vid flera dialogträffar med byggnadsnämndens presidium. Tyvärr så har det inte hänt mycket. Och det är jag väldigt ledsen för. Men jag tror att vi kan om vi vill. Och vi försöker sätta igång någonting. Så hade det kunnat hända mycket ute i de tätorterna runt omkring kommunen. Och det är viktigt att det händer saker och ting där. Det är en levande landsbygd. När kransorterna och landsbygden kan utvecklas.
Kan interpellationen med det anses besvarad? Ja.